Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är kul att podda med någon som dels jag känner lite grann, men också som jag vet faktiskt fattar vad det är vi gör. För det finns... Alltså det finns ju inte många format. Du kan vara med i Nyhetsmorgon, du kan vara med i olika intervjupoddar. Men just när det gäller den här lilla, lilla klicken influencers, det är få som faktiskt fattar.
Välkomna ska ni vara till Så blir du fucking influencer med mig, Emil Norberg. En podd där jag tillsammans med några av Sveriges mest framgångsrika profiler tar reda på hur man egentligen gör för att bli influencer. Idag har jag pratat med Hampus Hedström, Sveriges kanske mest strävsamma och produktiva YouTuber och influencer. Det blev ett väldigt intressant samtal där han avslöjar vad som krävs för att nästan garanterat få 100,000 följare på ett år. Han berättar också vilka enkla hacks som har gjort att han hinner släppa flera YouTube-klipp, TikToks och poddavsnitt varje vecka och dessutom köra stand-up, föreläsa och, hör och häpna, koppla av där hemma med Microsoft Excel. Nu kommer alldeles strax intervjun, men först en värdig presentation. Hampus Hedström är en 25-åring från den värmländska metropolen Sunne som numera försörjer sig som YouTuber, komiker och poddare. Han har 297 000 prenumeranter på sin YouTube-kanal, 228 000 följare på Instagram och 202 000 följare på TikTok. Förutom detta har han en tidigare karriär bakom sig som trollkar och man kan därför anta att han många gånger har beskrivit sig själv som Sunnes Harry Potter. Nu är han här, Hampus Hedström.
Jag ger en applåd till ditt intro och till mig själv.
Ja.
Jag gillar det. Men jag tycker du nailade det väldigt bra. Jag gillar trollkarsgrejen, ja. Det är sällan man nämner den nu för tiden.
Ja, precis.
Gammal trollkar. Jag trollade från 12 till vadå? 18-19 någonstans.
Ja, det är coolt.
Ja, det var coolt då.
Ja.
Ja, det var det.
Men du är färdig med det?
Ja, jag är väldigt färdig med det. Jag älskar att titta på trolleri. Jag älskar att prata trolleri och ha det som min... vad heter det?
Guilty pressure.
Guilty pressure, ja. Ja, precis.
Influencers får ju ofta vara med i olika sammanhang och prata om vad de håller på med. Men då är ofta attityden liksom, hur kommer du på allting? Det är lite den attityden.
Ja, men faktiskt.
Så ambitionen här är att du ska få låta lite smartare och berätta lite hur du tänker och liksom, ja, mer bortom. Hur kommer du på allting?
Vad fan, vad spännande. Jag vet inte om jag har något bakom pannbenet då, men det kommer vi avslöja idag.
Vad är du mest exalterad över just nu?
Oj, nej men gud. Ja. Jag är jätteexalterad över att jag är så pass lugn i saker och ting så jag faktiskt kan fokusera på det jag tycker är kul. Och jag är väldigt exalterad över att jag kan göra de projekt jag verkligen tycker är kul. Nu gör jag stand-upen. Det tycker jag är kul. Mm. Absolut, jag är inte bra på det än nog för att liksom kunna göra det till en grej. Men jag är exalterad över alla de sakerna som finns nu och små projekt liksom. Studion är redo och nu är det bara att göra saker.
Just det. Det låter ju jättehärligt ju.
Ja, men faktiskt. Folk får ju hype hela tiden. Ja. Du har alltid någon ny som gäller liksom. Och jag har insett vad lite det betyder. Det betyder bara för ens ego och första boosten i karriären.
Men om vi då ska prata om det du sysslar med på dagarna. Hur skulle du beskriva det du gör?
Beror på vem som frågar. Vem frågar? Alltså när det är folk på krogen, då säger jag så här, ja, nej men man kan väl säga, för att dra ut på det, för att få dem att förstå att det är ett jättejobbigt, krångligt svar.
Ja, ja.
Men skulle då studievägledaren fråga mig, då hade jag sagt att nej men jag försörjer mig inom media, tv och humor. För att det är väldigt få människor man kan gå in och prata om vad det faktiskt handlar om, för att det är så få av oss. Och därför vill folk prata om det och det blir oftast jobbiga diskussioner bara.
Det landar ofta i, känner du anestående mina?
Men det slutar alltid där. Det slutar alltid där.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Man har ju aldrig svarat på de här seriöst.
Nej.
Man har ju alltid sagt, för att underhålla människor, göra människor glada. Det roligaste med jobbet är att man är helt fri och jag får alltid göra det jag tycker är kul. Det är väldigt få tillfällen jag måste göra någonting jag inte tycker är kul. Absolut, så här, nu måste jag sitta och redigera den här grejen som jag tröttnar på. Men det är inte det. Alltså, jag får alltid, när jag är klar med ett projekt, då får jag alltid stanna och reflektera så här, ah, men fan, det här var kul, det vill jag göra igen.
Mm.
Det är lite som att vara på Grön Lund och så här, den som är kul, den tar jag igen. Mm. Och sen när jag tröttnar på den, då går jag vidare till en annan. För det går bara efter vad jag tycker om att göra. Så det är det absolut bästa. Oavsett om det är då att göra TikToks eller YouTube eller vara på en scen. Eller det är typ som idag. Och då har vi gjort dumma sketcher inför en kampanj.
Mm.
Och det är precis vad jag vill göra idag. Jag får hänga med två snubbar som liknar mig själv lite.
Ja.
Och vill jag inte jobba en viss dag, nej, men gå hem och måla möbler, för det tycker jag är kul. Jag håller på att renovera lite köksstolar jag köpte på Blocket för 0 spänn.
Wow!
Bra deal!
Ja, riktigt bra. Kul! Skulle du säga att det finns någon myt eller missuppfattning om det här jobbet?
Oj, ja, det är många. De två största är att det är lätt och att det kommer från ingenstans.
Mm.
För att om man har människor som... ja, men vem som helst. Ja, men ta han i stånd och mina.
Mm.
Alltså, för de flesta så ser det ut som att oj, han kom från ingenstans och nu är han med i Mello och allt sånt där.
Mm.
Men om man backar tillbaka bandet så är det så här, det här är en snubbe som har varit DJ, bott i Dubai, liksom hållit på med någon form av underhållning. Han har jobbat varje jävla dag för det här. Så det är väldigt få, visst det finns lucky shots, absolut, det gör det. Men det är en seg, lång process.
Mm.
Men för folk så ser det alltid ut som ett trolleritrick att oh, nu är han stor och är kompis med Bianca och nu kör de.
Mm.
Så det är nog den ena. Och den andra är att det är lätt att fortsätta. För det svåraste är ju när du har kommit till en viss nivå. Mm. När du har haft dina 100 000 följare i 4 år.
Mm.
Vad fan ska du göra nu?
Mm.
Då ska man hålla i den här grejen och faktiskt vara intressant, relevant. Du ska ha kul.
Mm.
Det ska vara kul. Och du ska återuppfinna dig själv på nytt igen.
Mm.
Det ska vara mycket lättare att börja om än vad det är att återupphålla det. Så att det är lätt att komma dit och att det är lätt att fortsätta, det är de två största fördomarna, tror jag.
Mm.
Ja, och att folk är dumma, tror jag.
Mm.
Folk ser influencers är det värsta ord som finns.
Mm.
Hatar det. Du vet, när man är på olika såna här agenturer och folk säger, ah, men du är en influencer, eller du är en talang, eller du är en... de har ju olika termer för det här. Talang,
kreatör
influencer, youtuber.
Ja.
Alltså alla de namnen är samlingsnamn för idiot, låter det som. För att en influencer, det är ju, då ser man att det är någon blond människa som går på stan och shoppar lite och sedan så filmar det på Snapchat. Mm. Men en influencer, de som är riktigt bra, det är ju de här dunderentreprenörerna, typ som Ingrosso, typ som Anis, typ som de som har verkligen byggt ett brand runt det här.
Mm.
Så att det är lätt, det är också en fördom, tror jag.
Mm.
Sen är det inte lätt, det är absolut lättare än att vara läkare. Det är absolut lättare än de flesta yrken, men inte så lätt som folk tror.
Mm. om vi släpper Aniston och Mina och tittar på dig. Vad skulle du säga gör just dig till en framgångsrik influencer?
Oj, vad svårt, för då ska man tycka att man är det också.
Ja, men det måste man ju, alltså, för du har ju, trots att du är så pass ung så har du varit med väldigt länge. Så du har ju verkligen...
Mm.
Dels liksom blowade du ju för länge sedan och sen har du ju hållit det kvar, som du sa, att det finns utmaningar med.
Jag har ju fått hört det nu att jag hör ju det gamla gardet liksom. Ja. Och det är fan sjukt.
Ja.
Och jag är inte så ung heller längre. Jag är ändå 25 nu. Det är ändå en man, skulle jag inte säga. Men det är på väg och till att bli en man här på något sätt.
Ja.
Nej, men alltså det är ju som med framgång att det handlar om att bara våga. Och att släppa taget och köra. För att så fort man håller sig till trygghet, då kommer det ingenstans.
Mm.
Så att gjort det där grejen, släppt taget. Och sedan så handlar det om en god dos tur. Alltså jag började precis när William Spets slutade. Det fanns bara typ en person som gjorde humor på hela internet. YouTube Sverige själv. Och det var Kejo.
Mm.
Och Ison Be Cool, men de var en grupp.
Mm.
Så det fanns inga fler. Så det var min tur i det hela. Men sedan så är det nog att jag har varit väldigt konsekvent. I de första 3-4 åren så höll jag en i veckan.
Mm.
Oavsett. Jag höll mitt format som verkligen var mitt format.
Mm.
Som jag snodde från William Spets.
och
jag höll det.
Ja.
Och sedan att jag har verkligen inte vacklat kanske på mina... Det har varit både en bra sak och en dålig sak. Men jag har inte vacklat på det här för att jag är ju väldigt oprivat.
Mm.
Alltså folk vet inte hur jag lever. Om jag bor själv, om jag är singel, om jag är partner. De vet inte om min familj.
Mm.
De vet inte någonting om mina åsikter egentligen. För när jag har en setup i ett skämt. Det är så här, åh, jag hatar utomlandssemestrar.
Mm.
Det är klart jag inte gör det. Vem fan gillar inte utomlandssemestrar?
Mm.
Men det är en setup för ett skämt.
Ja.
Så att på grund av att jag bara hållit mig till humor. Och hållit den linjen och gjort det varje vecka. På ett sätt som har varit unikt för Sverige i alla fall. Då är det nog därför, tror jag. Ja.
Mm.
Vad sjukt att berömma sig själv så här. Men jag försöker bli bättre på det.
Ja.
Jag försöker verkligen det. För varje år ska jag bli bättre på att berömma mig själv. Och nu har jag gjort det.
Ja, absolut. Och det kan du väl unna dig. Men jag tänker på, det har ju kommit och gått andra personer också under den här perioden som har gjort liknande saker som du har gjort. Och som säkert har också publicerat konsekvent och sådär.
Ja.
Känner du ändå att det finns någonting som du har gjort annorlunda än andra unga killar som gör comedy?
Jag har nog inte fallit in i hybrisen. Jag säger inte att alla gör det, men många, så fort de får lite följare, ändrar sitt content väldigt snabbt. Och börjar hänga med folk som kanske de egentligen inte borde hänga med. Och börjar göra innehåll som inte alls klickar med vad de egentligen eller började. De förändrar sig.
Mm.
Och det har jag inte gjort riktigt. Och som sagt, på gott och ont. Man måste förändra sig också.
Mm.
Men väldigt snabbt så gör de det. Det finns många humorsnubbar. Det finns många människor som absolut inte gör humor heller, men väldigt snabbt hamnar i influencerklicken och bara dränks i den.
Mm.
Men de som faktiskt har stannat kvar, inte flyttat till Stockholm, behållit sin riktiga dialekt och bott kvar på sin bondgård, de är de stora vinnarna, tror jag.
Mm.
Absolut, lyckas du i Stockholm hos influencerklicken och du är en livsstilsinfluencer, absolut, det är skitbra att vara det. Då ska du vara i klicken.
Mm.
Men många drunknar i den och simmar bort i den och blir och gör bara vad alla andra gör. Och då har väl jag hållit mig kvar på mitt spår på något sätt. Så det är väl en grej faktiskt. Och sedan så har jag nog inte försökt utmana ödet för mycket. Min humor är inte provocerande, men den är inte snäll.
Mm.
Den är någonstans av barnvänlig stand-up.
Mm.
Och det tror jag också har varit en bra väg. Och jag har väl hittat någon sweet spot som har funkat för mig i alla fall. Men det har varit lätt att växa upp med målgruppen. Mm. Jag började när jag var 18. De som tittade då skulle jag gissa var liksom 12.
Mm.
När jag blev 21-22, då kunde de ändå börja gymnasiet.
Mm.
Och nu när jag är 25, nu kan de ändå sluta gymnasiet.
Mm.
Och faktiskt relatera till det. Så jag har hyfsat växt med målgruppen ändå.
Mm.
För där fastnar ju många. Och det är ju inget konstigt, det är ju så barnprogram funkar.
Mm.
Alltså Bullybumpa växer ju inte med sin målgrupp och Bullybumpa-draken blir ju inte gott. Alltså, de stannar ju kvar.
Tjuvröker. Och...
för att de ska stanna kvar.
Ja.
Men som influencer så är det nog vettigt att växa upp med sin målgrupp.
Just det.
Sen har jag någon teori om att människor kan inte konsumera någon som är yngre än sig själv utan att skämmas eller dölja det. Och nu när jag börjar bli 25, då kan människor som är 24 titta på mig.
Mm.
Men det kunde de inte när jag var 24, för då var de 23.
Just det. Mm.
Jag vet inte om du håller med mig här, men...
Ja, nej, men det är väl att man, eller för min del tror jag det är en magkänsla som säger jag hade kunnat vara så framgångsrik som den här personen om jag också hade haft så många år i branschen. Och sen ser man, men han eller hon är yngre.
Ja,
jag borde också vara det.
När jag såg, jag skiter ju fullständigt i musik. Och så såg jag Billie Eilish. Jag bara, vad fan?
Ja.
Vad fan håller du på med? Tyst, unge. Så här bra ska inte du vara.
Nej.
Sluta. Då blev jag lite arg. Så det är väl den sidan i oss i alla fall som får den gå igång. Och sedan så vill man väl kanske... Man vill inte bli tillsagd av någon som är yngre än en. Tänk så här.
Ja, just det.
Kanske.
Mm.
Men det är bara ett jävla sidospår.
Ja, men intressant. Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man ska lyckas som influencer?
Tyvärr är mitt svar ödmjuk. Men där har jag fel.
Oj.
Ja, men jag har ju fel. Alltså så här, det är skitcoolt att flexa med kepsar. Det är skitcoolt att starta ett varumärke som säljs för flera miljoner.
Mm.
Det är skitcoolt att prata om sin lägenhet man köpte på vindsvåning för x antal miljarders. Så jag är ju fel. Det är inte ödmjukt. Det är vad som funkar. Men jag själv tror att varför det funkar för mig är för att man på något sätt ändå är relaterbar. Alltså hade jag sagt, ja men det är klart jag bor på en vindsvåning i Stockholm och sedan så omsätter mitt bolag så här med sån här vinstmarginal. Så jag måste skaffa en kapitalförsäkring nu. Alltså ingen skulle kunna relatera till det. Det är sjukt ointressant.
Mm.
Det ska ju kännas som att man sitter och tar en öl och bara skrattar och njuter över någonting. Då kan inte jag sätta mig i en överposition. Men det gör folk. Och det funkar. Så jag tror att man ska vara ödmjuk, men jag har fel. Nej, jag trodde att det inte skulle funka, men de är ju de som är störst.
Ja.
De är de som funkar bäst.
Ja.
Fattar ju det. Du kan kolla på någon som säger, wow, nu ser jag på Logan Paul som har så här många miljoner. När Jocka har köpt den här bilen. Fan, vad sjukt. Man får se någonting som är ouppnåbart. Men jag tycker att det jag gör i alla fall och en annan typ av influencing slash humor slash YouTube-grej är att relatera till personen. Som, ja, bästa exemplet, oavsett vad någon säger så är PewDiePie bäst. Han är absolut bäst för han har hållit på i 100 år. Och han har växt med sin publik. Han har gått igenom så många faser. Men som den som tittar på det så kör han fortfarande runt i en sketen Volvo. Och han köper max en dyr whisky per år. Men vi vet att han har 200 miljoner på banken. Men det säger han inte. Han ser ut som en slösk. Han ser ut som att han bor i Degerfors. Men det, och det är det som gör honom likable, tror jag.
Men okej, okay, ödmjukhet. Men sen då?
Alltså, du måste ju vara en excentrisk personlighet som är intressant att titta på. Om du är tyst och tittar ner i marken och inte säger så mycket och du pratar så här och du pratar monotont. Nej, det kommer ingen kolla. Men du måste ju såklart inte vara Norbergs check. Alltså du måste ju inte heller vara check på det sättet. Det finns ju miljoner personligheter. Du ska ha en karaktär. Du ska kunna placeras in i ett fack. Jag hatar fack. Men folk älskar att placera in en i det. Man måste kunna ta de här personerna och ändå fackplacera dem så man kan förklara dem till en människa i en mening. Ta det längre än en mening och förklara någon. Då, är det så här, fan, då måste man sätta sig in i det för mycket. Jag tror det ska vara en ganska simpel karaktär som är tydlig att förklara.
När började du med sociala medier?
Ja, men jag skaffade väl Instagram 2012 när det blev en grej. Men jag gjorde ju sociala medier som en trollkarl. Och en trollkarl gör sociala medier som liksom ett pappersbruk gör sociala medier. De skaffar en Facebook-sida och så köper de en roll-up. Och så skrev jag, gå in på hampushedström.se/facebook/... Punkt, punkt. Alltså man gör sociala medier på ett gubbigt sätt.
Du hade en pappersroll-up?
Ja. Med mig själv, 2 meter stor. Och så släppade jag runt på den och min högtalare till olika företagsgig eller barnkalas. Och så drog jag upp den här pappersroll-upen. Och det sjuka med den är att den var typ så stor. Alltså 2 meter hög. Så då såg man på en show på mig. Och bredvid så var det en bild på mig. Och du kan tänka dig också så lite trollkarscheck.
Ja, just
du vet,
det.
Man så här le lite smugg på något sätt.
Lite Henrik Fixius.
Exakt så. Exakt så. Så det var väldigt udda. Men sen så började jag med sociala medier som ett yrke. Det var ju 2015. Jag tog studenten och så hade jag tröttnat på trolleri.
Ja.
Jag ville bli komiker och så hittade jag YouTube. Då drog jag igång det. Och så bara härmade jag vad alla andra gjorde. Och på den tiden var det ju Snap Stories också. Och det var ju att varje gång man la ut ett YouTube-klipp så la man ut ett fysiskt Instagram-inlägg och skrev att nu är ett nytt YouTube-klipp ute. Och så då. Så jag började med sociala medier 2015.
Men innan du liksom satsade på det helhjärtat, hade du publicerat liksom lite då och då?
Men som trollkar försökte jag. Liksom,
för okej, så det var det trollkarsbaggen innan det?
Liksom. Ja, det var det. Liksom. Och det är ju samma konto. Liksom. Så att jag försökte väl då, men det var ju, alltså, det var inte som en influencer. Det var mer som en sån här ung entreprenör som ska starta lite business. Och innan det, nej, men då var det som vem som helst. Laddade upp någonting och använde för mycket filter. Typ.
När märkte du att du började ta fart på sociala medier?
Ja, men det var en kväll. Jag satt på O'Learys i Karlstad. Jag gick i 3:an på gymnasiet. Jag började i januari. Och i mars borde det bli, va? Så gjorde jag en collab med Manfred Elnason. Och den videon var en jättedålig video som heter Sanning eller konsekvens. Och när vi la upp den så hade jag fortfarande notiser på YouTube. Så jag fick ett mail varje gång någon subscribade. Och den natten gick jag väl från 500 prenumeranter till några tusen. Och inom en vecka så hade jag 10 000.
Oj.
Alltså det var snabbt. Och det året sen så växte jag med mellan 10 till 12 000 prenumeranter per månad.
Oj.
Och det vet ju du och jag hur mycket det är. Och då hade jag ju pling på det här fortfarande. Och jag hade väl taggat min Instagram eller någonting. För det var bränt in folk läste videobeskrivningar. Och då rasade Instagram-följarna in. Och jag fick följare så snabbt på telefonen så att den buggade ihop. Och det har ju folk varit med om som startade igång på den tiden. När liksom det rasade på. Ja, det var väl den gången. Och det var det, jag kommer ihåg att jag satt med mina polare. Och jag är väl ödmjuk, är väl fel ord kanske. Men vill inte skryta på något sätt. Jag tyckte det var skitcoolt.
Ja.
Men jag och mina gamla klasskompisar satt på baren. Och då såg jag det här och jag fick ju hjärtklappning. Så jag var tvungen att gå in på toan då. Och ställde mig bara och tittade på den här telefonen.
Ja.
När det rasade in då. Stoppade det i fickan, stängde av notiser och satte mig igen och sa ingenting.
Oh. Det är en bra filmscen.
Det är en bra filmscen.
I filmen om ditt liv.
Ja, verkligen. Fy fan, den får inte komma ut.
Hur lång tid från att du började lägga upp sketcher regelbundet till den här kvällen?
Det gick snabbt. Det var på grund av att jag fattade att jag behövde göra videos med andra. Så jag gjorde en kollaboration med en kille som heter Emil...
Monikander.
Ja. Monikander. Han, ja. Vi gjorde en collab. Vi var typ lika stora så det hände inget. Men jag gjorde den med Manfred, jag tror mars typ. Så januari började jag och mars gjorde collaben. Se april så slog det igenom säkert då. Så 3 månader.
Shit.
Ja.
Ja, det är häftigt.
Snabbt.
Kunde du liksom sen återupprepa det här receptet för att växa på liknande sätt?
Nej. Det blev någon effekt av att jag hade idén så tydlig. Jag ska göra den här sketchen en gång i veckan. När folk kom in till kanalen från den här första collaben och sen gjorde fler collabs då. Det är inte bara den här videon. Och då kom folk in och fattade konceptet och följde. Och då gick det från januari till januari. Mm. Så blev det 100 000 prenumeranter då.
Oj.
Så från 0 till 100 då.
Mm.
Och därefter så fortsatte det ganska halvfrekvent upp till 200. Och sedan från 200 nu till nästan 300 har det väl så här halvputtrat i massor år.
Ja.
Du vet, det svåra är att göra det på nyttfödelsen.
Mm.
Att hitta så här, okej, nu är den här personen som folk vet om inom internetvärlden.
Mm.
Nu ska han lyckas med någon form av nytändning. Och då måste man typ raka håret, sätta på sin skinnjacka och vara med i en liten Clue News-video.
Mm.
Det måste hända någonting sånt för att få en nytändning, tror jag.
Mm.
Och den har många lyckats med. Mm. Alltså, Lundell har gjort den flera gånger. Han har gjort nytändningar från YouTube till annan YouTube-kanal helt plötsligt. Therese har ju bara liksom fortsatt sin rullians kontinuerligt. Men jag har aldrig lyckats låst upp den här nytändningen igen.
Nej.
För det tror jag inte man kan lyckas med flit. Det krävs nog att du ska ha någon form av... Det måste ske någonting i livet på riktigt.
Mm.
Som att jag då, nu startar jag en YouTube-kanal och börjar göra det här konceptet. Då måste du återuppfinna dig själv på nytt.
Mm.
Och det har jag inte gjort. Jag är ganska nöjd med mig själv.
Ja, härligt. Ja,
jag behöver inte raka håret.
När du gjorde den här videon med Manfred, hur stor var han?
Han var då Sveriges största manliga vloggare.
Mm.
Det 2015 betyder, tror jag, 60 till 70 000 prenumeranter.
Mm.
Det var han, och så var det Clara Henry var största kvinnliga vloggaren, tror jag. Mm. Coolarna var fortfarande största kanalen, tror jag.
Mm.
Där är vi i YouTube-Sverige. Mm. William Spets har precis slutat. Och hela den här Family S, om folk kommer ihåg det här. Heja internet och Beas liv och alla de här.
Ja.
Hängde på Splay-kontoret och levde The Beatles life. Hysteri.
Ja, så var det faktiskt.
Jag vill bara diskutera det här, för att det här har jag snackat med mina kompisar om.
Ja.
Det låter så sjukt för folk som inte är i det här. Det låter som att man skryter. Men alltså, slutet av 2015, början 2016. Var du en YouTuber då? Mellan 50 000 till, vad hade den största? 200 000 prenumeranter.
Mm.
Folk stod utanför dina hem. Mm. Folk stod, alltså var du inne på Espresso House, så var det, utan att överdriva, 20 personer stod och skrek och bankade på fönstret.
Mm.
Du vet, jag åkte till Stockholm och så gick man upp till Splay-kontoret på Malmskillnadsgatan. Och det var det så här, men här står det 50-100 personer utanför i kylan och skriker och väntar på att Pops ska komma ut. Och inte någonting för att ta ner Pops, men det var en av alla YouTubers liksom.
Ja.
Det var, så kom jag ut där och det blev liksom, så som Guldtuben och den hysterin som var, den har nog inte Sverige sett förutom The Foe. Och liksom, eller när Björn Gustafsson var med i Mello. Det höll bara ett år.
Mm.
Men när det var, så var det, nu när jag ser tillbaka på det, så jävla konstigt.
Mm.
För idag är influencers en vanlig grej.
Mm.
Idag vet alla om vad det är och det är inget nytt. Men det var för att det var en kombination av det intima och hemliga till att det blev på riktigt kändisar. Fast det var bara de som visste om dem.
Mm.
Och de visste allt om deras liv. Jag vet inte, jag tycker det här är så galet bara.
Ja, det var någon slags masspsykos ju.
Hos en väldigt, väldigt liten klick. Och de människorna var mellan 12 till 15 år.
Ja, och väldigt högljudda.
Och väldigt blått hår.
Ja.
Det hade allihop.
Ja. Man nästan glömt det där.
Ja, men visst har man det. Man reflekterar inte över. Och Nej. Du är en av de få som var med och förstår det här.
Okay.
Jag tror att alla som var med under den här tiden vill egentligen inte prata om det här. Det var någonting alla skäms över.
De var med i masspsykosen.
What happens at play stays at play.
Vad har du för målgrupp?
Jag tycker det här är en sån jädra jobbig grej. Alltså så här, frågar en byrå. Så här, nu ska vi sälja en kampanj, vad är din målgrupp?
Mm.
Ja, men då tar ju statistiken.
Mm.
Det är den vi har. Och vi har en mycket bättre statistik än vad något tv-bolag eller radiobolag har.
Mm.
Så att jag på YouTube, 30% är 18-24. 25% är 13-17-gruppen. Sedan är det ett svacka där mellan, vad blir det då, 25 till bla bla bla. Men de där siffrorna vet man inte om man kan lita på, för att den målgruppen som då är mellan 37 till 47, är det egentligen barn som använder sina föräldrars mobiler?
Mm.
Men på Instagram kan man lita på det lite mer, för där är det personliga konton. Men å andra sidan så vill folk ha 18 plus-konton för att de ska kunna komma åt sånt content.
Mm. Just det.
Kan man lita på siffrorna? Alltså då är snittpersonen mellan 17 till 25.
Mm.
Alltså så här, som mig själv fast lite yngre.
Mm.
Men jag vet ju att på TikTok, det är självklart att där är de ju 12.
Mm.
Alltså det är ju där, alltså visst, nu har väl TikTok-målgruppen klättrat lite.
Mm.
Men säg att i alla fall du snackar upp mot 12 till 17 då, på TikTok.
Mm. Så nu ska vi se, de yngsta på TikTok.
Mellersta på YouTube.
och äldsta på Instagram.
Ja, mm. Det skulle jag säga. För Instagram har blivit som Facebook. Alltså du vet, mm. det är bara tanter som hänger där. Och då skulle vi säga att det är en högstadieelev på TikTok, mm. en gymnasieelev på YouTube och en förvirrad nystudentad människa på Instagram.
Okej, okay, ja.
Ja.
Vilka är dina konkurrenter? Alltså vilka andra kreatörer och komiker slåss om samma följare som du?
Ja, men i början så var jag lite bitter. Mm. Där under 2016-2017 man säger, nu kommer jag tappa det. Tänk om det kommer någon annan att ta min plats. Mm. Men nu har jag insett att, precis som Mr. Beast jobbar, vad han gör är att han tar in små minikreatörer och får dem skitstora, för det vinner han på. Även mm. om han är den största YouTubern i princip. Mm. Så jag har inga konkurrenter. För att om det kommer in en människa som gör humor överlag, vad det gör är att deras följare kanske då hittar mitt innehåll, för att algoritmerna är så smarta idag. Så algoritmerna rekommenderar ju mitt innehåll plus då någon som är ganska lik mig.
Mm, just det.
Så tittar du på Logan Paul, då kanske du får Jake Paul också. Mm. Alltså liksom, om det är lite samma typ av värld eller innehåll. Så att jag har inga konkurrenter alls. Bara kollegor.
Fint perspektiv.
Ja, men jag tror det. Och jag tror jag vinner på det. Ja. Alltså jag tror det är verkligen, alltså ju mer människor som vill kollaba eller göra saker med mig, det har jag bara att vinna på, oavsett om de har en prenumerant eller en miljon prenumeranter. Mm. För det gynnar algoritmerna, det gynnar den kreativa skapelseprocessen. Och är man orolig över att tappa till någon annan för någon annan är bättre, mm. ja men då, nej, gör skojgrejer ihop istället. Det finns ett community. Mm. Folk är bara lite dåliga på att nyttja det.
2016, då fanns det ju väldigt tydliga communityn.
Det var en fritidsgård.
Ja, nu är det ju lite mer liksom, nu får man skapa sina egna nätverk lite grann.
Verkligen. Alltså det kände man ju liksom, så fort man gör någonting i en grupp med några, då känner man, det är så sjukt att få ett community igen liksom. Mm. Men när man backar bak, det är så här, ja men vi är ju bara halvvuxna människor ändå som jobbar med det här mm. tillsammans. Så att jag kan ju sträcka ut handen till någon bara. Så blir det, är ju ändå ett community. Och det märker vi liksom. Jag träffade ju han Dag för första gången i förra veckan. Mm. Och det första vi gör är en kram. Vad fan, men vad är din CPM? Mm. Alltså det är det första vi frågar. Ja. Det är för att man är kollegor verkligen. Precis som vi sitter här nu. Man förstår varandra och vad man går igenom för skit. Mm. Så då går det att relatera över på något sätt.
Ja.
Så att jag tror det är som att alla människor som jobbar med bilmek kan prata med människor som jobbar med bilmek. Mm. Sen kanske de konkurrerar om bilarna. Men
just det. Ja, där
man följer sig så enligt av.
Ja, så är det. Ja. Nästan på. Men du, om man ska prata lite mer businessmässigt, hur tjänar du pengar?
Säg att 10% av mina intäkter kanske kommer från YouTube AdSense. Mm. Alltså när folk tittar på ett klipp så får jag 0,01 spänn. Mm. Eller något. Mm. Och sedan är det massor med bolag där i vägen som tar cuts. Men där får jag en liten peng till. Det räcker inte till att leva på. Men jag får en macka för det.
Mm.
Sen är det till 70% med kampanjer.
Mm.
Ett företag vill att jag ska marknadsföra deras pizza. Och då gör jag sketcher om deras pizza.
Mm.
Och där har jag fördelen att jag gör humor. Och så länge företaget är beredd på att men nu kan vi kan ha humor, vi ska marknadsföra pizza, då kan jag skämta om hälsohets. Mm. Så jag kan alltid skämta till deras fördel.
Mm.
Så det är väl den stora delen. Då är det YouTube-samarbeten, TikTok-samarbeten och Instagram-samarbeten.
Mm.
Och sedan de sista, men vad har vi kvar? Har vi kvar 20%?
Ja, något sånt va?
Ja, då är det väl tv, skådespel i olika program.
Mm.
Eller stand-up. Även föreläsningar. Mm. Åker runt och föreläser om nå dina mål och drömmar till yngre. Och hur företag borde använda internet för att marknadsföra sig själva mm. till de äldre.
Mm.
Så det är de sista 20% som är live och tv.
Vilken
och podden
koll.
Också är ju 10%. Så av 110% så är 10% min podd jag har med Kejo också. Då.
Ja, ja. Okay.
Mm. Och där lever man ju också då på att det säljs in radioreklam eller att vi pratar in ett samarbete. Så reklam.
Ja.
Till 70% i alla fall.
Mm. Har det förändrats över tiden? Eller har det varit den stora inkomstbenet under de här åren du har hållit på?
Ja, men det blir mindre för varje år. Inte mindre pengar,
nej.
men mindre andel reklam.
Okay.
Det har alltid varit 100% reklam. Men sen så började jag med stand-up. Mm. Eller så började jag med föreläsningar. Eller så fick jag äran att vara med i Mumbo.
Mm.
Eller så är man med i något lekprogram på tv. Så på så sätt så har jag väl knyckt till mig kanske 30% som är då live eller tv som inte bygger på reklam.
Mm.
Dock bygger ju tv också på reklam. Mm. Alltså TV4 betalas ju också av reklam.
Mm.
Så fan! Ja, det är väl reklam då.
Du är kvar i reklamträsket.
Ja, usch vad man hänger ut sig. Fan!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De här jobben då, hur kommer de till dig?
Från början så var det ju att det kom in ett mejl i inkorgen och då, sen så kom ju då ett MCN som var Splay.
Mm.
Och då signades man till Splay som alla gjordes.
Mm.
Nu då så har jag min YouTube-kanal, ligger hos We Are Era. Mm. YouTube-kanalen ligger där och mina sociala medier ligger där liksom. Mm. Så de hjälper mig med det. Och sedan så har jag ATL i ryggen, alltså All Things Live. Det är gamla Roa och Blixen och Company.
Mm.
Och de sköter allt. Så då har jag som ett innerskal har jag dem. Och de tar alla in och ut förfrågningar oavsett om det är live, tv, podd, kampanjer. Men gäller det kampanjer så är då We Are Era med.
Mm.
Så jag gör inte det själv. Inte på grund av att jag älskar företagsbiten. Jag älskar ekonomi. Excel är det bästa program på hela datorn. Men jag vet att jag är så mycket bättre på att sitta och skriva, filma, klippa och producera. Så att då får någon annan som är bättre på att sälja eller att fakturera eller vad man nu gör, göra det istället. Mm. Så att jag tar hjälp när jag inte är bäst på någonting. Så jag har jättegrymma folk runt om mig när det gäller sådana saker.
Mm.
För då blir det så mycket mer effektivare. Och jag kan slappna av. Jag jobbar ju måndag till fredag. Det är inte alla som gör det inom den här världen.
Mm.
Men jag försöker verkligen börja 8 och jag slutar 5.
Mm.
Och efter det typ stänger jag av telefonen. Och det kan jag bara göra tack vare att jag har så mycket bra nätverk och MCN och managers runt. Sen hjälper pappa till med ekonomin också. Det ska vi inte glömma bort.
Nej.
För bokföring.
Just det. Nej, särskilt tack till pappa Hedström.
Särskilt tack till pappa Hedström.
Hur ofta lägger du ut innehåll?
Ja, men man kommer till den nivån att det så här, man märkte att oj, om jag slappnade av en vecka nu så dog jag inte. I början så är man så här, måste lägga ut, jag får inte tappa det här. Men nu är jag är ganska chill nu. Så nu lägger jag ut på YouTube. Det är en gång i veckan om folk frågar.
Mm.
Men nu känner jag att jag kan vara ärlig här. Så 2,5. Mm. 3 kanske då, i månaden på YouTube.
Mm.
I snitt pratar vi då. Mm. Och Instagram, ingenting. Alltså jag är jättedålig där. Jo, jag publicerar, men inlägg, det är så här, ja, vad ska jag göra? Lägga ut en selfie på mig själv? Nej. Ska jag lägga ut en sketch? Nej, det ska ut på TikTok.
Mm.
Så stories. Stories publicerar jag. Och det är skitkul. Och där är mycket folk som tittar.
Mm.
Och det är asroligt. Det är ett väldigt personligt, snabbt sätt att lägga ut. Så det lägger jag ut ganska ofta. Och TikTok, då tar jag mina YouTube-klipp. Så klipper jag ner det till en 30-sekunders version.
Mm.
Gör om det till 9:16 istället för 16:9.
Mm.
Och laddar ut det på TikTok. Och det sjuka är att det går bra.
Mm.
För jag tänker att när man cross-promotar på det där sättet, det känns som att det dränerar och du har gjort innehållet för YouTube, det kan inte funka. Men de får liksom absolut bäst, de får över 1 miljon.
Mm-hmm.
Men, så de får mer tittningar än vad den får på YouTube.
Mm.
Men på så sätt så kan jag få ut en i veckan, eller vad sa vi nu då? 2,5 per månad på TikTok också.
Just det.
Men slänger ut även lite vanliga skitsketcher på TikTok.
Okay.
Så, men det är väl typ det. Och så podden publicerar jag en i veckan.
Mm.
Och sedan har jag en till YouTube-kanal, Rullande Talkshow, med Manfred. Och där publicerar vi en i veckan. Så det är ju, ja men säg 5 publiceringar i veckan. Ja,
det låter ju inte som att du är så lat.
Nej, då är jag kanske inte, då är jag inte så lat.
Nej.
Men det låter, som YouTuber, då låter det lat att bara publicera 2-3 gånger i månaden.
Mm. Skriver du då sketcherna till YouTube med tanken på att det här ska gå att göra en kortare version av till TikTok? För det jag har gjort i alla år och som aldrig har funkat speciellt bra, det är ju att klippa en kort version av sketchen som slutar med svart ruta och så står det se hela sketchen på YouTube.
Funkar aldrig.
Aldrig.
Aldrig. Det är ett call to action att få över folk från en plattform till en annan.
Mm.
Alltså det är svårare än högskoleprovet. Det är helt omöjligt.
Mm.
Nej, jag gör faktiskt inte det. För att YouTube är mitt barn.
Mm.
Den älskar jag verkligen. Och där känner jag mig faktiskt lite mer som en filmskapare. För det tänker jag på vilken millimeter jag fotar på.
Mm.
Det tänker jag på ljussättning. Bra ljud, mixa det. Sedan om det är så att fan, det här var tight. Den här känns så snärtig och rörig så att den funkar för Gen Z.
Mm.
Så då vet jag att om jag tar bort lite skämt, slutar på ett skrik, då funkar den också på TikTok.
Mm.
Men jag gör aldrig i ordning YouTube-sketcherna så att de ska funka för TikTok också.
Vilken av alla de här plattformarna skulle du säga är din viktigaste kanal?
Jag hade alltid sagt YouTube. Mm. Alltid. För att det är där oftast, om du ska bli castad till tv-program eller någonting, det är där oftast folk på Jarovska coola bolag hittar den. För att när de googlar är det som kommer först. Men nu mer och mer har jag börjat fattat också att TikTok är... folk tittar mer på TikTok än YouTube. Mm. Så är det bara. Och det är svider från YouTuber att säga. Så nu prioriterar jag dem, inte lika högt, men... jag värderar TikTok också, det gör jag. Men YouTube är absolut först. Instagram, absolut. Men det är mer som ett stort visitkort, ser jag Instagram som. Alltså Instagram tycker jag är så tråkigt. De försöker nu med Reels, det är skitkul. Lyckas de att ta det från TikTok, då är jag jätteimponerad. Jag tror inte det, men de gjorde det med stories från Snapchat. De gjorde det med alla möjliga funktioner, de gjorde det med DMs från någon annat. Men om de inte lyckas med det, då är Instagram dött om 3-4 år. Det är så pensionär. Alltså det är så här, vad får jag för innehåll? Någon som har köpt en väska, någon som ska ut på turné och någon som har fött ett barn. Det är det jag får. Fan vad tråkigt. Om man inte går in på de här Reels då. För där är det faktiskt folk som har kopierat sina TikTok och laddat upp på Instagram också. För att Instagram pushar dem för sin algoritm för att nå den yngre målgruppen. Men det är kul dock med stories. Det är det de faktiskt har. För där kan jag faktiskt nå ut till dem som genuint tycker om att följa mig.
Har du någon tanke om det här med att fler tittar på TikTok?
När du blir äldre så konsumerar du saker. Du tittar inte på någonting som är intressant. Du tittar på någonting som gör dig intresserad när du blir äldre. Till exempel om man vill slipa stolar. Då kan man ta fram en YouTube-video på det. Och när man blir över 21, 22, 23 och börjar närma sig 30-snåren. Jag kan gissa att du går in och så skriver du Sony A7S review och så kollar du på den. Jag tror inte du skriver funny video och så går in och kollar på hela svenska YouTube. Men det gör nog yngre målgruppen. Och nu när TikTok kom som är lite snabbare, lite häftigare, lite nyare, då har alla kids dragit sig dit. Den hysterin som vi pratade om förut med 2016-hysterin, den är på TikTok idag. Men det är därför jag tror att TikTok verkligen har funkat. Men YouTube har fått en så mycket äldre målgrupp tack vare att TikTok kom, tror jag. För att YouTube har tappat lite av den yngre målgruppen då, absolut. Men YouTube är lite som gammel-tv idag. Men om man kollar på vad som funkar på YouTube, vem är största YouTuber i Sverige?
Therese Lindgren.
Ja, jag skulle säga Mauri.
Oh,
jag skulle ändå säga det, för att absolut, prenumerantmässigt och sådär vinner ju Therese säkert. Och antal visningar under alla år vinner säkert Therese. Och i mest pengar på banken vinner Therese. Men i liksom att kunna lägga ut ett klipp och inom 24 timmar få nästan 1 miljon visningar. Det kan bara Mauri. Och vad är det han gör för innehåll egentligen? Ja, men det är UR. Det är uppdraggranskning. Fast på ett litet kul, chic, ny, modernt sätt. Och det tror jag tilltalar den äldre målgruppen. Så jag tror man måste vara med på båda. Häng med kidsen på Gen Z och tappa inte dem. Jag vill ju inte bli som dem på gammal tv som sa nu kommer YouTube att ta över allting. Så kommer jag att säga om TikTok snart. Nu kommer TikTok att ta över allting. Så att jag måste vara med på båda ställena samtidigt, tror jag.
En vanlig dag då, i din vecka. Vad skulle du säga att du lägger större delen av arbetsdagen på?
Excel.
Är det så? Sitter du mycket?
Du vet det här, jag har skämtat om det här, men det är så jävla sant. När jag vill slappna av, då öppnar jag Excel. Det är min enda avslappning. För så här, att skriva ett manus, jag vet hur man gör. Jag är ganska teknisk i min humor. Jag tänker så här, här är setup, här är punchline. Och det är ett jobb, verkligen. Jag tycker det är skitkul att sitta så här med dig och bolla liksom. Men när jag kommer hem efter en arbetsdag och sätter mig i soffan, då öppnar jag upp Excel. Och sitter och räknar på saker. Jag gör olika analyser, tar in visningar, trender, försöker analysera ut saker. Jag sitter med min egna lilla privatekonomi och gör en buffert kanske. Alltså så här, det är för mig, för det är så jävla tydligt. Så här är A, här är B och det blir C. Det är så jävla tydligt. Det gör jag ganska mycket av då. Men egentligen då, om man faktiskt pratar om vad jag gör mest, då är det ju, det är mest bollande och skrivande. Är det, för att det tar så lång tid i och med att jag har ju förbannat valt kategorin humor. Och jag har ju inte valt humorn som är så spontan. Min är ju skriven ord för ord, det är manus. Så jag skriver jättemycket. Skriver stand-up, skriver YouTube, skriver TikToks. 2 dagar i veckan i alla fall. Jag har en kameraman som jobbar på kontoret och han filmar ju det. Så vi filmar ihop liksom, och YouTube-sketcherna får ta max en dag att göra. Och sedan så får de klippas och då grovklipper han och jag går in och gör finliret liksom. För det är fortfarande min YouTube-kanal. Jag vill ha min sista touch på det. Men så jag lägger en dag i veckan på att filma YouTube. En dag i veckan på att finklippa YouTube och TikToks. Och sedan lägger jag väl 1-2 kvällar i veckan på stand-up. En dag i veckan på att skriva stand-up. En halv dag i veckan på att podda. Och sedan en halv dag i veckan åt att skanna kvitton och skriva rekvisita till YouTube-video 37.
Just det, den roliga biten.
Ja, och sen gå på möten. Men de bästa dagarna är de här dagarna. Idag har jag typ inte så mycket att göra. Så då kan jag sitta här på ditt kontor och umgås med kreatörer och vara lite... Det är de enda gångerna som det här faktiskt känns rock'n'roll. Det är såhär, ni gör ett flipperspel här. Kan spela lite flipper och sedan filmar vi lite. Och så, det känns lite roligt. Det är de bästa dagarna.
Liksom, vilka arbetsredskap använder du?
Min dator... Det är det enda jag behöver, egentligen. Sen att jag har en jättelyxig kamera, skitbra bonus. Att jag har ett jättefint kontor. Nej, det behöver jag fan. Det är fan ett kriterie. För att jag har försökt jobba hemifrån. Omöjligt. Jag är så imponerad över folk som klarar det här. Men jag kan inte det. Så jag lever ju efter, jag har alarmet vid 7. Jag är vid kontoret vid 8:30. Och jag äter lunch prick när klockan slår 12. Och sen går jag hem vid 5. Så jag behöver ett kontor. Eller någon plats. En plats som inte är i samma byggnad som min säng. Det behöver jag plus en dator. Det är mina enda arbetsredskap jag behöver. Det behöver jag plus en dator.
Men sen då när klockan slår 5, då checkar du ut? Eller?
Checkar ut, ja.
Så om du har liksom publicerat en video där vid 16:30-tiden. Du sitter inte och scrollar och kollar reaktioner?
Nej, ingenting. Ingenting. Jag stänger ner helt då. Nu kör jag ju stand-upen på kvällarna.
Ja.
Och om du hade ringt och frågat, ska vi bolla en sketch? Det räknas inte som jobb för mig. Då är det som att jag gör någonting som jag är intresserad av på fritiden. Så absolut, det är klart att det rinner över ibland. Om man går och giggar, då slutar ju arbetsdagen då slutar klockan 11 på kvällen. Så egentligen är det ju, vadå, en 16 timmars dag. Men då hade jag ju gått in i väggen om jag hade tänkt så. Så att jag checkar ut mentalt vid 5. Sedan om jag råkar jobba efter det, det är en annan sak. Sen så kollar jag inte telefonen. Sociala medier intresserar mig inte. Absolut, TikTok är jättetrollbindande om man scrollar i all evighet. Men jag försöker checka ut.
Har du något produktivitetshack för influencers?
Skaffa en kalender för fan. Det är helt sjukt hur få influencers som har en kalender. Ja. Det är fan galet. Det är ganska många pengar som florerar runt i marknadsföringsbudgetar till influencers. Men de har inte en kalender. Så det är mitt första produktivitetshack. Skaffa en kalender.
Ja.
Och sedan, kanske inte att man ska komma sent hela tiden. Folk kommer sent väldigt mycket. Folk får skaffa sin klocka kanske också. Som du märker så gillar jag tider och datum och dagar och veckoplanering.
Ja. Det kanske också är det som är en av framgångsreceptet. Att du respekterar liksom, nu ska det saker göras och det ska göras tills det är klart och sen är det klart.
Det kanske är rätt, jag har aldrig tänkt på det så. Men jag respekterar det här verkligen som ett jobb.
Ja.
Alltså nu har jag är ödmjukt inställd till att jag har fått mitt drömjobb nu. Då tänker inte jag slarva bort det på att liksom hänga på fester och event och sen gå upp vid 11. Jag tar det på största allvar.
Ja.
Och jag har verkligen respekt för det. En annan produktivitetshack till influencers skulle jag säga är att månadsplanera. Skriv upp dina publiceringsdagar. Skriver du upp hur länge tar det för dig att skriva de här? Många märker ju så här, de sitter och skriver på någonting i mobilen och sen går de och filmar det och sen klipper de det.
Ja.
Vilket blir jätteoproduktivt. Alltså så här, okej, men ta 3 av dina kompisar som du är duktig på att få idéer med. Ställ vid en whiteboard, kom på 30 idéer, ge poäng, då kommer du fram till 10 stycken bra. Gör du TikToks, ja, då kan du troligtvis filma 10 stycken på en dag. Gör du YouTube-videos, ja, då tar det 10 dagar att filma dem där då. Och då filmar du dem först och sen så sätter du och klipper det. Eller sen så anställer du en klippare. Eller så sitter ni båda och klipper tillsammans. Så att veckoplanera upp publiceringarna, klippdagar, filmdagar och boka in ledig tid för fasen. För annars bränner ni ut er.
Det är ju väldigt, på ett sätt, ganska enkla tips.
Det är jättelite tips.
Men det är ju allt.
Ja, men du har ju varit på produktionsbolag. Du vet ju exakt hur det går till. Alltså liksom, folk är ju väldigt effektiva i TD för allting kostar ju pengar. Bara för att vi gör det på internet nu så är ingen skillnad.
Jättebra tips. Hur mäter du om någonting du har gjort går bra eller dåligt?
Magkänsla. Statistik är skitintressant och sådär, och det kan mediebolag bli jätteglada över, och de kan visa upp det på någon fin PowerPoint någonstans för någon kund. Men för mig själv, då är det en magkänsla. För att säg att en väldigt välproducerad sketch och den får lite mindre visningar, men då är det kvalitetsvisningen ändå. Så jag vet nu att någon på Baluba eller Jarovski kommer se det här, vilket är det jag vill nå för det här. Och det kan man inte se eller mäta statistik på. Om jag har väldigt mycket storyvisningar en vecka, men det är bara på grund av att jag har umgåtts med Kejo. Ja, då kanske inte det är så värda visningar ändå. Då kanske det bara var för att hon var taggad. Så att det är en magkänsla som man får under många år. Absolut. Mina musikvideos på YouTube, det är mina största videos. De här musikvideoparodierna jag gör. Och de får över 1 miljon och de vet jag syns och de är stora. Så att det är självklart jag mäter och ser statistiken att wow, 1 miljon visningar är bra. Men jag går mycket mer på magkänsla och en känsla för vad det faktiskt, vem som tittar, varför de tittar, hur de tittar och vart det kan leda till. Så att magkänsla mäter jag med.
precis. Det låter ju...
Eller kanske erfarenhet kanske man kallar det.
Exakt. Men... År av erfarenhet och liksom konsekvensanalys på något sätt.
Kvalificerade gissningar.
Ja.
Så mäter jag mina visningar. Vad är det för visningar? Helt okej, jag gissar jag. Typ.
Kan du berätta om något särskilt projekt som har varit extra framgångsrikt?
Det största och mest lyckade projektet är ju såklart YouTube, för det är ett konstant helhetsprojekt.
Ja.
Och det är ju det som har bidragit till 100% av det jag får jobba med idag.
Ja.
Oavsett om det är relaterat till YouTube eller inte.
Mm.
Men det är därifrån det kommer. Mm. Alltså så här, mina musikvideoparodier.
Mm.
Jag har aldrig gjort musik. Mm. Jag vill inte göra musik så. Men av en slump så gjorde jag Ted Gärdestad. Mm. Åh, vilken härlig dag.
Mm.
Och jag tänkte, ja men det är ju kul för att han låter ju creepy och sådär. Och det kan man göra en kul musikvideo till. Jag råkade göra det. Och jag råkade känna en musikproducent då som ville göra det gratis liksom. Så det var ju perfekt liksom. Vi gjorde det som ett kul projekt. Och sen så gick Ted Gärdestads bror bort. Samtidigt som Ted-filmen släpps.
Mm. Mm.
Samtidigt som Hampus släpper den här videon. Mm. Vilket resulterade i, jag vet inte vad den här förvisningen idag, men några miljoner.
Mm.
Och det är ju lite tur. Men då insåg jag att, aha, musikvideos funkar. Sen släppte jag Old Town Road, den här You gonna take my horse. Och så gjorde jag med raggar istället.
Mm.
Och det blev ju världens dunkaplåd. Så när jag var i Lidköping hela förra sommaren, då kunde man höra sig på distans ut på torget. Man kände doften av mosbrickor och svett och wonderbounce. Och så hörde man på min låt då.
Ja.
Så att musikvideos är ett sånt här sjukt projekt som bara gått alldeles för bra.
Mm.
För att det är så enkelt med musikvideoparodier tycker jag.
Har du något misslyckat projekt du kan berätta om?
Hur lång tid har vi? Har du någon band eller? Nu jävla kör vi. Nej, men vad fan. Alltså, det har gått ganska bra de flesta grejer jag har gjort. För jag är väl ganska kalkylerande av mig. Jag tar ju inte superhöga risker.
Nej.
Men jag gjorde en... Alltså den gick inte dåligt. Jag tror att kund var nöjd och allting. Men Via Free släpptes.
Mm.
För första gången. De skulle lansera Via Free. Så de gick till YouTubers och sa, här är 5 stycken YouTubers. Vi vill att ni gör någonting till Via Free.
Mm.
Och en filmade 5 stycken filmer när hon tatuerade sig. Mm. Och en åkte till USA och filmade det. De gjorde vanliga YouTube-videos fast det skulle sändas på Via Free för att få in ungdomsmålgruppen till den här nylanserade plattformen. Jag får hybris. Jag tänker, fan vad sjukt! Jag har fått en budget på typ ingenting också. Jag ska göra 5 avsnitt av dramakomedi. Det ska vara skådespelare, VFX-er. Det ska vara en kvart långa avsnitt. Alltså, vet, alltså jag vill göra en kombination av The Office och Solsidan.
Oj.
Fast själv.
Ja.
Med erfarenheten av 2 år på YouTube. Och i princip 0 i pengar.
Ja.
Så jag tar in mina polare, vi skriver de här manusen och så filmar vi. Åker i Värmland och behöver en lokal på typ så här 1000 kvadratmeter.
Oj!
Ja, här är nycklar, vi syns om en vecka. Uh-huh. Så gick han. Fick vi den lokalen. Vi behövde barn, det är inte det lättaste att få tag på.
Nej.
Så gick vi till dagis, ja, här är ni barn, vi syns om en vecka. Vi fick allt. Allting fick vi fan gratis. Sunne bistod med lunch, vi gjorde hemma i Värmland då.
Mm, mm.
Men en bröt nästan benet.
Oj.
En annan vaknade upp mitt i natten, för vi sov på sätt i källarlokalen i det här mögliga rummet då. Och vaknade upp av panikskrik och grät på natten för att han hade sån stress. Vi filmade dygnet runt, ingen hade någon erfarenhet. Vi visste inte vad vitbalans var. Så allt var ju blått. Du vet, ingen ljud. Det hade vi inte tänkt på att man ska ha. Och du vet, vi hyr in någon skådespelare som halva budgeten gick till. Och det skulle köra honom. Och du vet, mat. Och du vet, jag springer runt där och tar ljud, regisserar, fixar rekvisit samtidigt liksom. Och det var bara frustration och kaos. Och det är en serie som heter Entreprenörerna som fortfarande ligger kvar på Via Free, tror jag.
Ja, där har ni ett tips då. Liksom.
Ja, det är horribelt. Sen kom Alexander Edström, den underbara hjälten från ovan, och gjorde lite VFX på det här.
Ja.
Som räddade upp lite och gav lite produktionskvalitet.
Okej, okay, ja.
När jag laddade in projektet också så fick jag svaret, fan, det är skitbra. Vi är jätteimponerade. Men är det meningen att de ska vara gröna i ansiktet? Och jag är ju färgblind. Och har färgkorrigerat det här själv.
Ja, nej.
Jättedum idé. Men då kom Alexander Edström in och räddade mig.
Ja.
Så att, hade jag siktat lite lägre så är det här en skitbra idé.
Ja.
Men manuset var så mycket bättre än utförandet.
Okej.
Okay, utförandet är horribelt.
Mm. Vad skulle du säga är den största utmaningen i den här branschen just nu?
Det är fortfarande en väldigt, väldigt ung bransch. Den behöver bara växa till sig. Den är i en tonårsfas.
Mm.
Det var en barnfas. Och nu, den behöver komma upp i åldrarna lite. Den är fortfarande lite tonårig.
Mm.
Och den är lite virrig. Men det har fan gått bra dock. Alltså så här, många YouTubers har blivit producenter.
Mm.
Alltså Lundells program går bra. Therese får en intervju med statsministern, men inte SVT.
Mm.
Ja, absolut, det finns några rötägg här och där. Och det kommer det göra inom alla branscher. Men jag tycker att de som ändå är i fronten har tagit hand om den väl och ger den respekt den förtjänar.
Avslutningsvis då. Vad skulle du ge för råd till någon som vill börja i den här branschen nu?
Jag började hela den här grejen med att säga att det är svårt.
Mm.
Det är fan inte svårt. Alltså du vet, dina föräldrar sa till dig att bli en musiker, det är så många som försöker, att det är bara en promille som faktiskt lyckas.
Mm.
Men när det gäller svenska YouTube och influencers, alltså du vet, bara du startar, jag kan garantera att om jag får en helt random människa som har lite karisma och en pytteliten idé, om jag får i en månads tid ladda upp ett klipp per dag med dig, eller ett klipp i veckan, någonting i alla fall som har en liten ny twist, oavsett plattform, så kan jag garantera att inom ett år så har du i alla fall 100 000 följare. Det är jag helt säker på. Folk försöker inte.
Mm.
Och jag menar inte att folk är lata, men folk säger så här, nu ska jag bli YouTuber, och så köper de sig kamera och så börjar de filma och så lägger de ut 3 klipp och sen så missar de en vecka. Men så lägger de ut 1 klipp och så missar de en vecka. Och sen blir de sjuka och sedan så börjar de plugga och sedan så lägger de ut 5 klipp till och så fattar de inte varför det inte funkar.
Mm.
Men så hitta ett koncept, tro på konceptet och gör någonting du själv tycker är kul, för du kommer inte klara det i en sekund om du inte själv tycker det är kul.
Mm.
Lägger du ut det i 1 års tid, samt kanske är lite smart, bara gör de enklaste sakerna som ladda upp det, rörde folk, gör kollaber och var där folk är.
Mm.
Kommer garantera dig att du lyckas. Det är bara att kolla på TikTokare.
Mm.
Alltså du vet, inte för att de är dåliga, men det är helt random människor som gör exakt samma humor som jag har gjort. Som all humor är. Det är en setup och en punchline. Och de lägger ut det och de får 100 000 visningar på klippen. För det finns så många som tittar jämfört med hur många som producerar. Marknaden är så omättad. Hur många seriösa TikTokare har vi i Sverige? Och de menar som lever på det heltid. 5, 10, kanske 20 då.
Mm.
YouTubers, hur många har vi där? Inom alla kategorier, 100.
Mm.
Kanske.
Mm.
Det är inte många. Alltså 150 pers för både hela YouTube och hela TikTok.
Mm.
När ändå jag kan gissa att halva Sverige konsumerar någon av plattformarna varje dag. Det är inte mycket. Så det finns plats, bara gör det.
Mm.
Och fortsätt med det. Och det kommer inte funka om du liksom slarvar. Men gör du bara exakt det, då kommer du garanterat lyckas.
Wow!
Mm.
Hoppfullt!
Ja, men det är det faktiskt. För det är inte så svårt.
Nej, men det är väl egentligen som med liksom bantningstips och sånt där. Receptet är lätt. Träna och ät nyttigt. Men det är svårt att göra det.
Exakt, ja. Det är ju precis det. Mm. Fan vad bra att du förklarar allting jag tänker.
Ja, jättebra. Jag hade tänkt att fråga om du har något sista tips som vi inte redan har kommit in på.
Det absolut sista i sådana fall, det skulle vara spring inte.
Nej.
Skynda långsamt. Astrid Lindgren, när började hon skriva böcker? Mm. Vad var hon? 40, 50? Hon var gammal.
Mm.
Ta det lugnt. Skynda långsamt istället. Var lite effektiv och klok.
Där har du ett till vykort-citat. Och där kanske musiken börjar tona upp också.
Där har vi musiken.
Yes.
Tack så jättemycket för att jag fick
vara här. Ja, tusen tack. Otroligt bra svar. Jätteintressant. Vart kan lyssnarna hitta dig på internet?
Överallt. Mm. Sök på Hampus. Så syns vi.
Ja, toppen.
Hej då.
Ha det gott. Hej då. Wow, stort tack Hampus. Otroligt inspirerande och väldigt matiga tips. Följ honom överallt tycker jag. Och följ gärna mig också, så får ni se hur jag tar vara på Hampus alla fina tips här i mina sociala medier. Där heter jag Emil Norbergs på alla plattformar. Ni får också gärna skriva till mig vem ni vill höra härnäst i podden. I nästa avsnitt träffar jag Margot Ditz som berättar om hur hon gör för att producera 4 gånger så mycket innehåll som hon borde hinna under en vanlig vecka. Och om hur det kändes att anklagas av skvallerpressen för att exploatera sin son på nätet.
Fan vad rolig podd du har!